välkomna hit till det här poddavsnittet av Oglömt. Idag ska vi prata om historien om Sverige, de två sista avsnitten av den tv-serien.
Ja, eller ska vi kanske till och med prata om de liksom näst två sista och så sparar vi på det sista.
Det ska vi göra.
Ännu lite längre för att krama ur.
Just det, vi liksom kramar ur karamellen. Ja, men det var bra. Och vad skönt, för det var så väldigt mycket på slutet där. Så jag tänker att vi, ja, det är bra, vi har ett eget avsnitt för det. Ja, och i studion så är det då Moa Svan.
Hej, Li Kolker också.
Jag är här, och så har vi Ulla Manns, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Välkommen.
Hej, tack.
Och du sitter hemma, antar jag, i ett vardagsrum fullt av böcker. Som sig bör, tänker jag, om man är professor.
Ja, man får fronta upp det lite bra när man ska vara med på Zoom. Även om inte lyssnarna ser så. Det är en fond av böcker och lite andra viktiga symboler.
Mm. Vad har en museanställd då, Li? Är det också mycket böcker där?
Ja, det är det. Och sen kan det också vara olika stenar. Och liksom sådär. Ibland kan det vara något kranium av något djur kan man stöta på.
Har du det på ditt skrivbord?
Jag?
Nej, jag tänkte Li. Du kanske också har ett kranium på ditt skrivbord.
Alltså, ja, precis. Har du det, Ulle?
Jag har inte ett kranium. Jag har en självlysande Madonna. En pytteliten som jag köpte i Vatikanen en gång. Och sen har jag en frihetsgudinna som är ett suddgummi.
Ja, men det låter som en ganska bra uppsättning av liksom lyckobringande och uppmuntrande saker att ha på skrivbordet. Det har jag inte. Nej, jag har inga djurkranier och inga liksom flintkärnor och ingenting sånt kul. Men det kunde man stötta på innan vår samlingsenhet på Historiska museet förr i tiden, innan man renoverade deras korridor och liksom rörde om i grytan där lite grann. När man kom in på deras rum, då kunde det vara så att det var allehanda mystiska saker. Och särskilt när man kom in till osteologen, då, benexperten, där kunde det vara djurkranier galor. Alltså. Det var lite festligt ändå.
Jag kom på att jag har en lite mer adekvat sak. Jag har nämligen en replik, kallas det för. Det är alltså en nygjord, en litet glas som är en kopia, alltså en nygjord, ett nygjord glas från Fredrika Bremers lilla medicinglas som hon tog sina opiumdroppar i. Oh. Som är signerat och numrerat, som jag fick av årsdagssällskapet för Fredrika Bremers studier. När det var 200-årsjubileum av Fredrika Bremers födelse.
Det var flott.
Och lite lustigt. Mm. Opiumdroppar. Det får du nästan berätta om någon mer en gång.
Det blir ett annat avsnitt. Ja.
I början av 1700-talet är Sverige ett utblottat och uttröttat land efter Karl XII:s krig. Men ur askan växer något nytt fram. Nya sätt att tänka slår rot. Handel och vetenskap blomstrar. Med upplysningen kommer också nya idéer om tryckfrihet och folkligt inflytande. Men det är en utveckling som kommer att stöta på motstånd.
Just det, jag såg om dem, eller jag blandades väldigt snabbt ihop, för jag tittade på det allra sista avsnittet som handlade om 1900-talet, och så flöt alla avsnitten ihop, och så tittade jag om de här 1700- och 1800-talet, och så tyckte jag att de var på det hela taget väldigt bra. De tar upp bra saker, och sen så tycker jag att ur pedagogisk synvinkel att de lyckas genom att de lyckas för det mesta. Att exemplifiera genom exemplen så åskådliggör de en större problematik så att tittaren förstår. Men sen när det kommer till just 1800-talsavsnittet, när det börjar närma sig slutet mot 1800-talet, så blev det precis som jag misstänkte. Att det här med kvinnorörelsen och kvinnosaken, det skäblar de ju till.
Jag har ju köpt lite den här tanken kring frihetsbestämmelser som kom på 1800-talet och 1900-talet, och de ska man kämpa för och man ska vakta på dem, och man ska på något vis känna tacksamhet också för då alla de här som har varit med. Men det kanske inte så ofta som man är tacksam för alla kvinnor som har suttit i syjuntor, kanske. Utan då är det väl mera.
Eller de som ordnade mjölkföreningen Mjölkdroppen. På, men då är vi inne på tidigt 1900-tal, så då glider vi nu lite grann över på nästan på sista avsnittet, inte riktigt. Men föreningen Mjölkdroppen var en förening som några kvinnor som var nära eller verksamma i kvinnorörelsen startade för att dels kunna tillhandahålla mjölk som inte var smittad av, var det TBC tror jag. Och sen var det också möjligt för sådana som hade rikligt med bröstmjölk att lämna in överskott på bröstmjölk så att man kunde få bröstmjölk till småbebisar om man själv inte kunde amma. Och den där verksamheten växte snabbt. Det fanns i Stockholm och lite andra ställen. Och sen började utökas med lite barnavård och sådär. Och då kan ni gissa, vad blev det av det, tror ni, i välfärdssverige? Jo, det blev barnavårdscentralerna.
Precis, BVC.
Och sådana där saker kom inte riktigt med. Men i alla fall, någonting som var väldigt bra i 1800-talsavsnittet, jag tyckte det var väldigt mycket som var bra där, så var det ju just också att de ägnade ganska många minuter åt det här första frikyrkodopet 1848. Och att det var liksom det första i det här med folkrörelserna. Och så säger de, för folk ville själva bestämma. Och det fanns ju inte religionsfrihet i Sverige än. Och de uppehöll sig ganska länge, liksom, inte kring det religiösa i första hand, utan just det här frihet, självbestämmande, men också att komma samman i grupper och så. Och de säger, kallar den också för den första demokratiska föreningen i Sverige.
Håller du med om det då? Är det den första demokratiska föreningen, eller kan man säga det?
Det vet inte jag. Jag kan inte svara på det. Man ska, som historiker, eller jag är ju idéhistoriker, jag underviker att ha sådana bestämda uttryck som det här var den första. Då kommer ju alltid någon och säger, men har du tänkt på den här? Och så.
Yeah, yeah. Ursprunget till ursprunget.
Men det är det som också tycker, när jag tittar på det avsnittet just om 1800-talet, framförallt de här folkrörelserna, nu missade de ju föreningslivet, vad synd, men jag känner ju den här kraften och liksom hoppet och det positiva i att man organiserar sig. Det är ju väldigt liksom hoppfull och fin berättelse om vad mänskligheten kan åstadkomma tillsammans och sådär. Så det tycker jag är häftigt att de fokuserade på det, men sen tänkte jag just på det också, att det är vissa personer som nämns med namn och vissa delar av vissa rörelser som fick mer uppmärksamhet. Och då tänkte jag just på kvinnorörelsen. Att jag tror inte att de nämnde ett enda personnamn av liksom de som startade eller upprätthöll eller så. Alltså att det var lite skralt. August Palm, han var med väldigt, väldigt, väldigt mycket.
August Palm är med och grundar bland annat tidningen Socialdemokraten. Och
man kan säga rätt man på rätt plats i rätt tid.
Han är också väldigt rolig.
Men det var inga kvinnor, då tänkte jag just på det. Så är det, tycker vi att vi har pratat färdigt om kvinnorörelsen? Eller liksom är den har varit i ropet ett tag och vi har många organisationer kring det. Och vi har Kvinnohistoriskt museum i Stockholm som jobbar med det. Alltså tycker man att det är andra som har tagit hand om det. Vi behöver inte göra det i den här tv-serien. Eller varför blev det så att man tursade så lite på det?
Mitt favoritämne. Men ja, innan jag kommenterar det, jag ska bara säga apropå det här med August Palm. De uppehåller sig ju ändå väldigt mycket kring starten kring liksom Sundsvallsstrejken 1879. Då fanns det ingen organiserad arbetarrörelse. Inte en organiserad socialdemokrati heller. Och den kommer liksom underifrån. Och sen kommer August Palm. Och jag tror att de rent berättartekniskt vill gärna haka upp det på en person som man ska kunna följa så här. Eftersom han var en stor agitator och så. Men där, jag tycker de får fram bra när det kommer till arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen då. Att det kostade att vara aktivist. Man riskerade väldigt mycket. Man blev inte bara liksom, man kunde bli av med sitt arbete om man hade något, men man kunde bli dömd till fängelse eller landsförvisad. Det är ju otroligt kraftiga repressalier. Men sen när det kommer till kvinnorörelsen, då gör jag en liten utvikning här. Det börjar väldigt bra. Det börjar med Carina Burman, som ju är en stor Fredrika Bremer-expert och har skrivit en fantastisk biografi om Fredrika Bremer. som lyfter upp romanen Hertas betydelse. För de har ju också gjort en stor poäng i, om att problemet med kvinnors villkor under den här perioden är att de inte är myndiga. Och konsekvensen av det. Och sen blir det ju det här som jag själv håller på att forska om. Alltså hur man skriver kvinnorörelsens historia. Så görs det ett jättehopp. Alltså Herta kommer 1856. Mm. Sen görs det ett hopp till rösträttsrörelsen. Den startar 1903. Det är ju över 50 år. Och det har hänt jättemycket. Både de här småföreningarna som jag nämnde förut. Som var massa med personer, både kvinnor och män, som var engagerade för att förbättra kvinnors villkor i olika samhällsklasser och i olika områden eller sektorer. Oreflekterat bara görs det ett hopp till rösträttsrörelsen. Och så pratar forskare som är jätteduktiga forskare om rösträttsrörelsen och rösträttens betydelse. Men det har liksom det här, det bara, då plockas det ut en fråga som visserligen var viktig men som sannoliken inte var den enda. Och man pratar om rösträttsrörelsen lösryckt från liksom en större kvinnorörelse som håller på med massa olika frågor också. Och inte minst den här myndighetsfrågan som puttrar på hela tiden eftersom kvinnorna under rösträttskampens dagar fortfarande inte var myndiga. Om de var gifta vill säga, vilket ju de flesta vuxna kvinnor förväntades vara. Och så. Och sen gör man ska man göra ett nedslag i de här kvinnosaksföreningarna som man dessutom kallar för kvinnoföreningar. Och då tar man exemplet Tolfterna som var en väldigt liten förening och som också inte hade någon jätte... Alltså den är inte en central förening eller vad ska jag säga. Och det är klart att man kan ta... Absolut att man kan ta exempel. Det är ju en intressant förening. Hur trodde de här liksom, borgarskapets kvinnor att arbetarklassens kvinnor skulle... Liksom, att de skulle kunna åstadkomma förändring? Det är ett jätteintressant exempel. Men när det är... När man bara tar rösträttsrörelsen och sen den här lite udda föreningen Tolfterna då. Och fortfarande inte har nämnt någonting om vad 1800-talets kvinnokamp, vad handlade den om överhuvudtaget? Det nämns inte alls. Då blir det väldigt lösryckt och det blir, tycker jag, ryckt ur sitt större kvinnosakssammanhang som det faktiskt befann sig i. Men jag är inte förvånad att de gjorde så här. För det här följer lite grann mönstret som jag ser när jag har tittat på det här stora demokratijubileet som har varit i riksdagen nu mellan 2018 och 2022. Som ju sammanfaller och samtidigt ska hylla 100 år av kvinnors rösträtt. Och det är precis samma typ av historieskrivning där. Så det är jag förvånad över.
Men då skriver du...
Eller jag är inte förvånad över det. Jag är lite besviken över det. Jag är inte förvånad. Det var det jag sa. Nej.
Det bekräftar din bild av hur det har varit och hur det är liksom vanligt.
Ja, och det är liksom det som att jag... Ja, men som sagt.
Mm. Några saker som jag tänkte på var ju att de tog upp klasskillnader eller åtminstone sociala skikt och förklarade de här lagarna kring kläder. Och gjorde dem lite begripliga. Annars så kan det ju låta sådär, aha, folk var så tokiga förr i tiden. Ni vet, man fick inte ha på sig vilka kläder man ville och man skulle ha hatt på sig. Och det kändes ändå som att det förklarades med, så att man kunde förstå det.
Även de enklaste pigorna börjar få smak för lyxvaror som måste köpas i utlandet. Så för att begränsa importen så inför man lagar som reglerar hur man får klä sig, vad man får äta och vem som får göra vad. Men de nya lagarna handlar inte bara om att rädda landets ekonomi. Makthavarna vill också bevara den gamla ordningen.
Det här handlar om en samhällsordning med strikta hierarkier och där man ansåg att samhällsordningen måste till varje pris behållas.
Just det är viktigt att man kan liksom känna någon sorts identifikation och respekt för dåtidens människor. Att det just inte bara blir det där lite spektaklet så som det kanske annars kan bli. Ja, alltså jag tyckte, som vanligt så landade jag i mig själv och vad jag känner, för det blir ofta. Och då kände jag, när jag såg de här avsnitten, att jag var väldigt liksom känslomässigt engagerad. Och det har varit ungefär sedan 1600-talet och framåt. Känt mig väldigt arg och ledsen och liksom upprörd och ibland glad när man kommer fram mot 1800-talet ibland, men oftast liksom upprörd. Och det är mycket mer så i senare avsnitten än till exempel forntiden och vikingatiden. Och då funderade jag på det, men det är väl det att ju närmare man kommer sin egen tid, desto mer kan man tänka sig just att det hade kunnat vara jag, eller jag hade kunnat leva då. Hur hade det varit för mig? Och så konstaterade jag att det var väl kanske därför jag valde arkeologin då. För vem orkar gå runt och vara upprörd och liksom upphetsad hela tiden? Så att annars i min arbetsvardag så får jag lugnt och skönt och studera stenåldern. Och nu när jag tittade på det här så blev jag liksom lite upprörd. Och det tyckte jag väl sen när jag tänkte efter var bra. Att man får känna någonting som tittare, särskilt om man inte kan så mycket och kanske tänker att man inte är intresserad av historia så värst. Att man ändå får känslan av att det här betyder någonting för mig. Så det tyckte jag var väldigt bra. Och sen har jag en grej som slog mig så väldigt. Kanske vi kan prata mer om sen. Men när man kommer in på 1800-talet där. De här kolorerade filmerna. Så att alla filmklipp är liksom färglagda. Eller hur? Det som är svartvitt.
Här känns det som att eftersom att jag nu då arbetar på medieteknik borde säga något om det här, men jag har ju verkligen inte den blekaste aning. Det är alltså svartvit film då som man sen färglägger.
Ja, jag antar det. För man kan se också i den här svartvita filmen när fokuset flyttar, så ser man att liksom i utkanten av filmen så är människor svartvita. Och sen så att jag vet inte vad det är för teknik, jag vet inte vad man har gjort, men man har gjort det genomgående, uppfattar jag, på alla filmer. Och det var riktigt så här uncanny, alltså uncanny valley, fick jag lära mig ett uttryck. Har ni hört det? Det är någon så här robotforskningsuttryck. Uncanny valley, alltså kusliga dalen, som handlar om att man har konstaterat att vi människor, när vi ser en konstgjord människa, en robot som är liksom för lik oss i beteende eller utseende, då gillar inte vi det. Då tycker vi det är obehagligt. Det vill vi inte vara nära, vi vill ta avstånd. Det blir liksom för nära oss. Den känslan fick jag lite när jag såg det här. Jag fick lite rys liksom när jag såg de här kolorerade bilderna. För plötsligt när jag tittade de människorna i ögonen så var jag liksom där lite mer. Det blev mera just en dramatisering, fast det inte var det. Man såg att det var liksom den här gamla filmen som var kolorerad. Det tyckte jag var så lite spooky. Men jag tyckte det var väldigt spännande. Men eftersom jag inte kan någonting om någon, varken 17- eller 1800-talet egentligen, så har jag nog mycket svalt det som de har serverat då i de här två avsnitten. Som så här, det här är viktigt, det här är viktig historia. Och så här gick det till, så här var det.
Jag kände ju igen några grejer från Historiska museets utställning som är historien om Sverige. Till exempel att man började dricka kaffe. Och att man då i breda lager kunde dricka kaffe för att man kunde liksom göra kaffe igen och igen och igen på samma sump.
Och kaffedrickandet sprider sig snabbt neråt i folklagren.
Det finns ju en praktisk anledning till det här, och det är att man kunde koka kaffe igen och igen på samma sump. Och det här gjorde ju att både tjänstefolk och fattiga människor kunde smaka på den här lyxen.
Just det. Det tar vi också upp. Och vi fokuserar också på vilket de gör väl lite grann, men liksom det koloniala perspektivet gjorde de kanske mer i avsnittet innan. Men kring kaffet och sockret och så. Det berättar vi mycket om i vår utställning. Ja, men absolut. Sånt som vi ju är bekanta med idag. Fikat. Det kan man liksom få reda på någonting om i den här avsnittet. Och det tror jag kan appellera till många, att det är så här en omedelbar liksom koppling till ens egen vardag.
Ja, Ulla, vad har du tänkt på då?
Jag har tänkt på, jag har inte alls tänkt på de där sakerna som Li pratar om. Jag är ju van med de här, med den här perioden, i alla fall 1800-tal, och jag möter ju människor i text. Så att jag drabbades inte av det där. Om man ska bara ha någon kommentar kring det här med vad det är som väcker känslor, så måste jag nog säga att 1600-talsavsnittet där med slavhandeln och det där, och när de var nere vid kusten.
I Sverige har slaveri varit avskaffat sedan 1300-talet. Men den svenska statsmakten bestämmer sig för att låta andra regler gälla på kolonin. Sverige kopierar delar av ett regelverk från Frankrikes kolonier som kallas Code Noir, den svarta lagen.
Det sker extrema övergrepp mot de svenska slavarna. Och även om Sveriges historia är fylld av förtryck, så vad som utmärker det här systemet, det är att en grupp är så totalt underordnad en annan.
Det skulle faktiskt dröja ända fram till 1847 innan Sverige helt avskaffar slaveriet genom att förbjuda det även på San Barthélemy.
I den där hamnen där personerna som hade fångats tillfångatagits slussades ut, det väckte ju väldigt starka känslor hos mig. Men det här andra, att de liksom rör på sig och pratar och har kläder på sig, det berör mig inte, hör jag på att säga. Men liksom, det vet jag ju att de har. Jag har ju läst, som man läser brev eller dagböcker, man läser texter som folk har skrivit, man läser romaner eller noveller, artiklar, de finns ju där. Däremot tänkte jag att kommer tillbaka till det som Moa inledde med, de här sociala skillnaderna och klassskillnaderna och sådär. Jag tycker de får fram det jättebra, och olika reformer som görs för att bryta dem, till exempel näringsfrihetsförordningen, att de trycker ju väldigt mycket på det, och det kom också upp väldigt mycket och bekräftades eller underströks i eftersnacket sen, att när man bryter det här skråväsendet och sådär, så öppnas det upp en möjlighet för försörjning, och så leder ju det fram till sen under programmets gång och de kommande avsnitten sen om medelklassens framväxt, liberalismen, folk börjar kunna ställa krav, folk börjar kunna organisera sig, att man kommer ju, något som är utmärkande för Sverige som ju togs upp i 1800-talsavsnittet, det är ju det här föreningsväsendet. Nu tar de ju inte och pratar uttryckligen om föreningsväsendet, utan de väljer att köra den här traditionella historieberättelsen om att det är folkrörelserna som har den stora betydelsen, vilket det har. Men det fanns ju också ett föreningsväsende som de liksom hoppar över lite grann, som är de som inte är i första hand organiserade i folkrörelserna. Alltså avser de ju nästan alltid bara nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. Det finns en annan rörelse också, men den räknas inte med.
Kan det vara kvinnorörelsen det?
Kan det vara kvinnorörelsen? I alla fall så är det ju så då att samtidigt som de här stora liksom massorganiserande rörelserna som man kallar folkrörelser, det är det som utmärker en folkrörelse, så finns det ju ett föreningsväsende. Det fanns liksom massor med små föreningar. Allt från bibelstudier och syjunter till grupper som gick samman för att förbättra utbildningsmöjligheter, för att skapa bibliotek, för att arbetsförmedlingar, allt möjligt. Och då tänkte jag så här att, aha, nu hoppar de över det, för det kommer komma i sista avsnittet. Och för att nu komma med en liten spoiler här då, det gör det inte. Därför att det är ju väldigt mycket av sånt som stammar ur detta så kallade föreningsväsende, som sen på 1900-talet tas över och reformeras och får en fast form, antingen som statlig eller kommunal. Och det har de missat, den stora möjligheten. Alltså det är fantastiskt under ungefär 1800-talets mitt och framåt, den här myriaden av små föreningar som finns överallt. Väldigt mycket också centrerade kring de stora städerna. Men det folk kom på och gavs och fick också möjlighet att liksom, den här tron på att man kan, om man går samman så kan man åstadkomma förändring. För att, och varför ska man åstadkomma förändring? Jo, för att under 1800-talet i Sverige fanns det tre stora frågor, brukar man prata om. Det fanns arbetarfrågan, det fanns den sociala frågan och det fanns kvinnofrågan. Och de där tre frågorna löpte liksom in i varann. Och det behövdes lösas massa problem. Så det var lite synd. Men 1700-talsavsnittet, och jag kan inte så mycket om 1700-talet, så det kanske är därför jag är mindre, att jag saknar mindre saker där. Men jag tyckte väldigt bra om det, och där lyckades de just med de här exemplen då. Jag tyckte det var kul att man som fokuserar lite extra mycket på Ulla Vinblad till exempel. För det vet alla, Ulla Vinblad, det vet alla vem det är. Det var ju den här Bellmans donna. Men också, och då kom liksom Bellmans roll upp också. Men så liksom utnyttjar de det som ett exempel på att börja prata om sexualitet, prostitution, kvinnors position, mäns beteende, klassfrågor, sociala frågor. De liksom smart utnyttjar det på ett väldigt smart och bra sätt, tycker jag. Och sen var det också lite kul hur de då valde sen att lyfta fram det här när Gustav III sen Det går ju fram och tillbaka om han är populär eller inte med adeln och bland bönderna och sådär. Men de här prinsessornas betydelse då, när de säger till alla så här, gå inte på kungens fester och så här, detroniserar honom lite sådär. Det var liksom kul grepp då.
Ja, Gustav den tredje har vi pratat om när vi har diskuterat vikingavurmen under 1800-talet. Det tar ju Anna Lihammer och Ted Hesselbom upp i sin bok om vikingar, att just hatet mot Gustav den tredje var liksom en bärande del eller upprinnelsen till att man liksom började skapa den här bilden av vikingen.
Ja, men det är spännande. Det är ju väldigt fint tycker jag att de just att välja ett exempel som människor känner till och utifrån det utveckla och fördjupa och berätta någonting som man kanske inte känner till och göra frågan lite mer komplex, att man använder lavinblad för att prata om kvinnors roll till exempel och sexualitet och könsroller och så här.
Och sen var det var ju jättebra att de tryckte så mycket på tillkomsten av tryckfrihetsförordningen, men också dess förhistoria med Peter Forskål, tankar om borgerlig frihet då. Men att de ändå fick fram det, att det var en ny tid, det tänktes jättemycket nytt. Det var, och det hängde ihop med också som hade effekter på politiken, att det började gå mer mot en sekulariserad politisk ordning. Och sen är det vetenskap och sen är det konst och kultur, liksom få med väldigt mycket. Sen hade jag kanske trott att de skulle ta mycket mer kring Linné och också koppla tillbaka till hela den här Norrlandsfrågan och Norrlands exploatering, inte bara med naturresurser utan också konsekvenserna för samerna. Och när det inte kom i avsnittet så tänkte jag, okej, positiv ska jag vara här, det kommer i 1800-talsavsnittet då, med, eller eventuellt i 1900-talsavsnittet när unionen med Norge upphör. För det hade ju stora konsekvenser för samerna och rennäringen om man flyttade. Renarna fick ju inte gå över gränsen och så, tvångsflyttade stora befolkningsgrupper och så. Men det kom ju inte då. Men de här andra sakerna tyckte jag de fick fram bra. Att det både var ett repressivt samhälle med de här hårda lagarna kring vad man fick ha på sig eller inte. Och parat med nyfikenhet, utforskande, stora vetenskapliga och tankemässiga liksom, förändringar och sådär.
Mm. Men får man göra en liten nutida reflektion där? Alltså, vad är skillnaden på att vara ett repressivt samhälle och prata om vad man ska få på sig och inte, och samhället vi lever idag där man ska då ha vissa zoner där man inte får ha Gucci-keps på sig för då kan man bli visiterad? Var går gränsen?
Blir man lagförd om man har Gucci-keps i en viss zon eller i en viss i ett visst område, då är det ju stora likheter.
Men då tackar jag så mycket för den här grundliga redogörelsen, Ulla, för allt som vi sett och mer därtill. Och så får vi avsluta den här Sveriges historia-tittningen nästa gång med sista avsnittet och 1900-talet.
Det gör vi.
Mm. Tack för den här gången.
Tack.